I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Börsmaget, avsnitt nummer 11. Ännu en tämligen händelsefattig vecka, eller vad säger du, Jan?
Ja, bara afton.
Vi kör ju nästan ett specialinsatt avsnitt idag, fredagen till här. Egentligen hade vi tänkt ta det lite lugnt den här veckan, men marknaden ville annat och då är inte vi några andra än att vi står till svars och står tillgängliga för marknaden för att diskutera allas vårat favorite case, bar drilling. Har det hänt något där i veckan? Varit lite action på aktiekursen, va? Gått ner något?
Ja, det har varit lite upp och ner, mest ner. Nej, men det är väl ingen stick under stolen med att man har blivit ordentligt på liksom borrad, pålad, allt.
Ja, det är ingen handdriven elborrmaskin, utan det är slagborrmaskiner, kanske till och med en sån pålborrningsmaskin som har varit i farten. Eller till och med kanske en jackupborrmaskin.
Ja, det är Oddfjäll som har tillhandahållit rören här, så vi sitter lite illa till. Nej, men så Aramco var ute ett gäng någon månad sedan, eller två kanske, och var ute och sa att man sänker sin guidance från 13 till 12 miljoner fat per dag fram till 28, var det va? Och i den takten så har man nu då sagt att det kommer, de sa under sitt call, sa de att a couple of rigs ska liksom suspendas. Nu har det kommit ett ganska bra gäng, jag tror jag har fått upp det till 17. Så Bor har en rigg som är påverkad, Arabia 1 som den heter, sen har Shelf som har 4, Ades 5, ADC 3 och sen kinesiska Kossel då, som har 4 riggar. Det som är intressant här, eller en sak som många har frågat mig liksom, vad vi tycker om det här, och det som Bor gjorde när man liksom, Aramco har varit en stor tillväxtdrivare i jackupmarknaden över de senaste åren. Man gick ut ganska snabbt under covid, alltså när marknaden nästan var stängd, och sa att man skulle öka produktionen.
Först suspendar man ju 15 kontrakt under covid och sen bara gasar man rakt ut ur det egentligen.
Ja, exakt. Och då sa man att nu ska vi öka på liksom. Och då kom det ut en hel del tenders, många riggar signades upp, så Aramco har varit en stor del av tillväxten i den liksom utilization som vi har sett, att den har gått från liksom låga 80 till upp mot mitten 95, då 95%. Nu så går man och säger att ja, men nu ska vi då göra oss av med en hel del riggar. Det verkar som att vi landar någonstans. Vi vet inte exakt ännu. Men vi har de 17 riggarna då som vi har sett hittills. Bara har en rigg. Man har 3 riggar totalt med Aramco. Och den här riggen då, alla de här riggarna är troligtvis, man har inte disclosat vad man har för rater på de här riggarna, men från vad man har hört så ligger raterna runt $100,000 per dag. Eller till och med lägre. Vilket är ungefär 2% av EBITDA för borr eller 10 miljoner. För årets guidance. Så jag tror inte att det är jättefarligt för hur guidance ser ut. Och man har rätt bra, man har ju bra täckning för många riggar under året. Men det som blir problematiken är snarare att, för jag tror att man kanske kommer kunna hitta ett kontrakt som är bättre än de 100,000 man som man har för tillfället. Problematiken är ju att det blir 20 nya riggar som kommer ut i marknaden som inte har varit där förut. Och då går utilization, eller utnyttjandet i marknaden från 95-90% ungefär. Så vi kommer få lägre rater här under de kommande 69 månaderna. Det är nog ganska uppenbart.
Absolut, och bara, det var någon analytiker som var ute och hade en prorate baserat på de som släppts. Man tror att det är 22-23 riggar som kommer släppas totalt. Eller släppas och släppas, det är ju, många av riggarna är ju suspended. Så det kan man, om jag har förstått det rätt och jag har sett en del analytiker som har gjort jobb på det, att contract suspension är mer eller mindre att man sätter kontraktet på paus. Så att kontraktet är fortfarande gällande men det är inte operationellt som man förväntas att ära kontraktet vid ett senare tillfälle. Så man skjuter egentligen ut slutdatumet längre fram. Och så har man en 12-18 månaders period där man inte får något jobb av Aramco. Men många aktörer har även möjligheten att terminata de kontakten själva under förutsättning att de får andra jobb. Men alla de här 22-23 riggarna kommer troligen inte komma ut och vara tillgängliga för nya arbeten på andra platser på jorden, utan de kommer stå vid sidlinjen, ett antal av dem. Och en del sämre riggar kanske kommer scrappas, kan man misstänka.
Alltså vi får se, det var väl en tender ute från, ja, från en annan spelare här nu i dagarna. Och HSI. De sa väl att det var en 20 riggar som hade varit och budat där. Så vi kommer nog få se rater som är liksom i linje med vad Ades signade upp i Thailand de senaste veckorna. Vi har ju pratat om det här tidigare, men ja, det är ju långt ifrån positivt. I min vis så puttar man ju liksom det som vi hade hoppats skulle hända i marknaden, det puttar man ju nästan ett år framåt troligtvis. För nu ska de här 20 riggarna absorberas. Kommer ju till inte samma rater som vi har varit. Förut har ju Leading Edge varit runt 160-170. Men nu hamnar vi ju lägre då. Så vi vet inte riktigt var det kommer hamna. Var efterfrågan riktigt kommer vara. Det finns en hel del i Sydostasien som skulle kunna gå in. Men vi har liksom inga klara detaljer på exakt på hur det kommer, hur det kommer liksom spela ut, utan det är mycket gissningar. Men
man sa väl även bara Q1-kålet att det finns liksom ett behov av riggar i Västafrika och i Mexikanska golfen samt Latam, men att det, enligt deras management, om jag kommer ihåg rätt, nu har jag inte alltid det bästa minnet, men det var just bristen på riggar gjorde att man inte hade några tenders ute där på grund av att man inte såg en möjlighet att få tenders på attraktiva nivåer. Så enligt Borg Management så är man ju ändå relativt komfortabel att det ska finnas. Det är såklart en timing-effekt att alla riggarna kommer inte sätta sig i arbete på 2 veckor. Men det finns underliggande demand i marknaden globalt. Primärt i de regionerna som jag nämnt kanske.
Mm. Du har ju ett oljeprisetakt på ganska fint här nu. Så det är ju på runt 90. Vi var väl nere runt 70 för inte så länge sedan. Eller var vi 70 så... Så förhoppningsvis så finns det lite andra spelare som är villiga att gå in och plocka, kanske rigga till okej rates. Vi får väl se var det landar, men om du har varit i Sydostasien och varit en producent och du har liksom betalt $170,000 om dagen förut, och du har projekt och du har borrningar som du ska göra för nya fält, då kanske 110 känns som en bra nivå att plocka på sig ett par extra riggar som man kanske inte annars hade gjort. För det här är nog en tillfällig svacka. Och anledningen till att jag tror det är för att det finns ingen orderbok. Så det kommer inga nya riggar till marknaden riktigt som kommer kunna röra runt. Och det känns som att det är nog folk har ännu lägre incitament att beställa nya riggar nu än vad de hade för en månad sedan, givet all den här osäkerheten. Så länge oljepriset håller sig, eller att marknaden håller sig okej, okay, och det, ja, det är väl underbyggt av en stor underinvestering som har skett i sektorn sedan 2013, samtidigt som Permian och många andra oljesand rullar över i USA, så kommer vi väl se något lite supply deficits nu kommande året eller så. Och då finns det ett behov av riggar. Men det är den bullmarknaden som jag hoppas på i början av året. Det känns som att man får vänta ett år eller så innan man är på den banan igen.
Det är lite skönt att vara tillbaka. Det var ungefär så här Borg handlades första året eller två vägar. Nu är vi back to basics. Det är nu, man behöver inte träna mage på gymmet, utan man får ett bra stålmage och bara kolla portföljen på morgonen vissa dagar.
Nej, i början var det mycket mer. Liksom. Då, hade man ju, då var ju standard liksom, med 6-7% om dagen upp och ner. Då var ju positionen mindre också, med, givet att man... att positionen är ju 4 gånger större nu än var i början kanske. Eller 3 gånger, givet att aktien har gått upp. Men så är det. Jag hoppas att det kommer kunna bli lite konsolidering i sektorn. Att det kanske tas lite rationella, hårdare beslut. Att det kanske scrappas någonting. Att det börjar göra M&A i sektorn. Det finns ju Seedrill till exempel, har ju ett gäng jackups. Noble har ett gäng jackups. Som troligtvis då som man inte vill ha, man vill vara pure play deepwater och hellre köpa tillbaka aktier än att sitta med både jackups och deepwater.
Seedrill har väl 5 jackups då, och Noble har 13, så det är ju ungefär tillräckligt för dubbla size. Men som du brukar säga, man kanske inte vill vara den som driver konsolideringen, man kanske vill vara en del av den istället.
Ja, det är jag vet inte, det kanske finns viss rational i att plocka en eller två riggar från någon annan komma in till bra kunder. Det finns väl ett gäng riggar neråt andra Mellanöstern länder än Aramco. Men vad kommer raterna hamna där, liksom i ställen som Qatar till exempel? Där kommer inte, raterna kommer inte hållas på 170-180 samtidigt som Saudi är på 100, utan det är ju ganska lätt att flytta riggare mellan de två ställena. Det behöver inte erbjuda jättestora gap i schemat, så ja, jag tror det kan mycket väl hända någonting, men man vill ju inte vara den som konsoliderar, man vill ju hellre vara den som blir konsoliderad och eventuell premie som det innebär.
Bara för att knyta ihop den säcken lite just kring att new build känns som att det är ännu mer långt kvar till att någon skulle smaka på ett gäng feta orders på nya jackups. Dels har det ju den tidsperspektivet att det verkar ta kanske 2-3 år innan en sån skulle komma ut på marknaden och någon skulle vilja göra det i dagsläget. Och kollar man på Borr Drilling exempelvis, så replacement value, om du skulle ta alla riggar från liksom produktionsdatum och sen skriva av dem linjärt till hur gamla de är i dagsläget och sen extrapolera det över hela flottan, så är replacement value på Borr någonstans 120-130 NOK per aktie, bara på den enkla matematiken. Så om man är intresserad av att gå in i det här spacet, så är det troligen bra mycket bättre att i så fall plocka ut en annan, antingen en helt, gör en full upphörjning av en annan aktör och tar hela bolaget, alternativt köpa tillgångar av andra aktörer som har mer stressade balansräkningar. Fördelen med Borg är att man har ju rätt bra gearing, vilket är långsiktigt en risk, med att man har relativt bra likviditet och inte har några stora maturities i närtid, så kan man ju övervintra en sån här vägbula på på 6-12 månader är relativt väl. Det kan väl finnas ett antal andra aktörer ute som har lite större problem att hantera det. Och sen finns det ett antal aktörer som kanske har bättre möjlighet än bara att hantera det. Men de har å andra sidan 100% equity financing, så de får inte samma torque på uppsidan om det blir bättre fart i marknaden.
Nej, det är ju, det är bra att man har gjort refinansieringen. Man har ju gått av likviditet, så obligationerna förfaller ju inte än på 5-6 år. Så den delen är ganska, ganska lugn. Och jag tror inte att någon kommer beställa några riggar de kommande åren. Och ja, vi kan hålla oss på okay rater. Aktien handlas till 20-25% free cash flow yield mot equity. Så kan man betala ner skuld, och sen får man förbereda sig för en bättre marknad framöver. Det är ju rätt intressant som du nämnde med konsolidering och sådär. När du tittar på att, om du är en aktör som tittar på att köpa riggar från någon annan, så om du skulle gå in och beställa en rigg idag, så får du säga att den kostar 200 miljoner dollar whatever. Så får du ta 100 miljoner dollar, du får stoppa in det från dag ett. Det kommer ta kanske 3 år att bygga riggen, kanske till och med mer. Och 100 miljoner dollar de måste sättas på som en deponering.
Escrow.
Ja, escrow. Så du förlorar ju pengarna. Det finns ju en alternativkostnad på de pengarna som är betydligt högre också, givet ränteläget. Och cost of capital, eller kostnad av kapital då, för de här spelarna, den är ju säkert... Ja, jag vet inte, för borrar är det ju 9-10% på bondsen. Och equity är troligtvis ännu mer då. Så du får betala dem, du får betala 50 miljoner eller 40 miljoner dollar i alternativ kostnad för det finansiering som du måste plocka då från obligationsmarknaden. Och sen kan du stoppa in de pengarna. Så du måste levera upp för att stoppa in de pengarna. Så då har du redan där då 140 miljoner back, och sen kommer du få ytterligare 100 miljoner i slutet av kontraktet då, så du måste punga upp. Så säg att det är 240-250 miljoner efter räntor. Då kan du lika gärna gå och köpa från någon annan. Säg att du kanske får betala säg att priset är 150 miljoner eller något liknande för att riggen är lite äldre eller så vidare. Men då kan du faktiskt tjäna kassaflöde i en stark marknad under tiden också. Så då får du räkna in vad det kassaflödet som du kan tjäna under de här 3-4 åren istället för att ligga ute med pengar och betala ränta. Så kalkylen för att om du vill ha det nya riggar, att köpa det från någon annan, framförallt när det finns motiverade säljare i marknaden. Alltså Seadrill, de har ju sagt att de vill sälja, och Noble likadant. Så det finns ju riggar att tillgå för den som faktiskt vill ha det. Och så får du bättre kontraktdisciplin också om du har fler antal riggar på färre aktörer. Så det hade varit positivt. Det är något som skulle vilja se. Det man inte vill se är att någon printar aktier och köper riggar för. Utan det får ju vara från eget genererade kassaflöde i så fall.
Och det är en intressant poäng du nämner just om prisdisciplin med, att där har vi historiskt sett, och det ser man väl även nu, att de internationella spelarna är bättre på, de verkar dels vara bättre som operatörer, men framförallt bättre på att prisa in sina kontrakt på en liksom relevant nivå. Medan ADES nu när de ska kontaktera utanför Saudiarabien kommer in väldigt lågt, och det är väl dels att de är vana vid underrate på grund av att de har en tuff handlingspartner med Aramco och kanske vilja att ta något som är liksom relativt det sett bättre. Men jag ska inte bli förvånad om det blir en viss liksom tudelning nu i marknaden, där man ser att de internationella spelarna kanske spelar cykeln lite mer, kanske sitter lite mer passivt, försöker få bra betalt för de här riggarna som de har sett i arbete, medan de nationella spelarna kanske mer bara försöker få någon form av contract coverage överhuvudtaget.
För alternativkostnaden för ADC är ju, de kanske har fått typ 90 000 dollar betalt från Aramco på befintliga riggar. Och så kan de få 110 utanför.
Mm.
Ja, då är det nice. Det är bra för dem. Mm. Då går de ut och gör det, så ökar de sina vinster. För bara är det inte så, för att man har ju varit mycket bättre i att plocka de bra... De bra riggarna utanför, och det är ju för att man har bättre effektivitet på riggarna. Du kan göra mer med de riggarna man har, de är väldigt hög specifikationer på, och det gör att Ja, du för kunden blir inte slutpriset annorlunda, men i och med att Borg gör det på ett bra sätt, att man har ju väldigt stark, bra, stark operationellt liksom. Det finns ju ingen som är i närheten av dem. Så det gör ju att man kan ta ett högre pris. Men vi får se. Det är lite rörande, några liksom, moving parts just nu.
Men det kommer, ja, det kommer få beviset relativt fort när så 6 månader var ratesen kom in på de kontakten. Men jag tror det är liksom inte ratesen på 6 månaders perspektiv som är det avgörande för det långsiktiga caset, utan dels som du nämnde, det finns ju alla möjligheter för konsolidering i den här sektorn, och man har ju till och från hört rykten och sett affärer de senaste åren som tenderar att gå åt det hållet. Jag tror lite kapitalet som är tillgängligt för konsolidering i den här sektorn är ju större än vad det var för 2 år sedan. Dels för att bolagen som sådana har ställt upp sina balansräkningar, men också för att den här ESG-bubblan och liksom woke-perspektivet hos både banker och investerare, det incitamentet är inte lika starkt längre. Så jag tror det är väldigt många aktörer på marknaden som kan vara villiga att investera i oljeutvinning. Jag tror vi har ändå sett ett narrativskifte de senaste åren med kring att vi kan komma in lite på att typ Carnegie släppte en note här om bara att för 2 år sedan så var det många banker som agerade på ett sätt som att olja inte skulle behövas om 5 år. Och det är liksom en intressant världssyn. Men det gör ju att det finns mer kapital tillgängligt, ökar möjligheterna att göra M&A. Troligen kommer det ske saker nu när det är lite volatilt under de närmaste 9-12 månaderna. Och en sista poäng som är rätt viktig just kring Aramco-perspektivet. De har ju mer än 50% av de jackup-riggarna de har på kontakt. De har kontakt som löper till 2027 Q4 eller längre. Så om de skulle vilja göra någon form av kapacitetsförändring i närtid på grund av att de verkar vara lite volatila i hur de tänker kring sina investeringsplaner, så skulle de helt plötsligt behöva bli en stor köpare på marknaden igen. Och givet hur vi har sett dem agera senast 4 åren så kan ju det mycket väl hända. Om inte annat så har vi spelare som du nämnde som ADNOC som har kommunicerat att de ska deploya liksom långt över 100 miljarder dollar fram till 2026 i nya investeringar i marknaden. Så det känns ju som att det är tämligen stort fokus på Aramco med alla rätt. Men det finns ju fortfarande en hel del positiva ben att stå på i den här aktien. Och jag tror vi har prisat in en hel del av det negativa nyhetsflödet som har varit det senaste. Och ja, personligen så har jag köpt mer aktier i det här läget. Men med det sagt, det är, liksom, det är en hyfsat hög risk relaterat till de här namnen och den här sektorn.
Det är ungefär 5% av marknaden eller lite mindre än 5% som påverkas av det här nu i dagarna. Men det visar också på hur dynamiken i industrin fungerar. För att alla priserna sätts ju på marginalen. Och det är liksom, finns det bara en rigg tillgänglig så får du betala det som säljaren vill ha betalt för det. Finns det 3 riggar, ja, då helt plötsligt så har du betydligt bättre förhandlingsläge. Och det är ju det man ser nu, att det kommer 20 riggar på kort tid. Och alla de här kommer ju vara ute i marknaden och försöka hitta nya arbeten. Så det kan nog komma en liten negativ, man får nog vara med på det att det kan komma liksom negativt nyssflöde kommande 3-6 månaderna. Men jag tror att de inte liksom håller sig i day rates 110 under 2030, då, ja, då tror jag det är ganska, då är det tydligt på att det är en ganska stark marknad ändå. Och sen får vi nog en återhämtning på det efteråt.
Absolut. Och ja, nu glömde jag vad jag ska säga. Men det är jättesmart grej att säga. Kommer säkert på en sen.
Ja, men om man kollar liksom i Bors flott eller fleet status, eller vad ska man säga, flott status, eller så det kommer ju ett gäng. Det finns ett par riggar nu då under 2024 som ska kontrakteras om. Jag tror att det är 4 stycken. Och sen under 2025 så är det ytterligare 3 då som ska göras också. Men sen för de övriga riggarna så har du ju långa kontrakt som sträcker sig 20 över liksom in i Q1 26. Och där är ju många med Pemex till exempel, Och sen har de några andra då i med Aramco, och sen finns det på lite andra platser också. Så även om raterna skulle komma ner runt 110 till 110-120, så kommer inte det göra så där överdrivet mycket på det själva, på det finansiella. Sen ska man ha med sig att som ni kollar på bara de senaste 8 kvartalen till exempel och tittar på finansiella, så ser det ut som en compounder. Men man ska ha med sig det att man måste ju, det som driver aktiekursen kommer ju vara hur raterna utvecklar sig. Det är det som det kommer hänga på.
Absolut. Alltså en datapunkt som kan vara intressant är att många kontrakt har ju varit, det har varit rätt korta kontraktstider, speciellt för Borg men även för många andra aktörer, i och med att man har liksom velat kunna rida cykeln. Så det blir intressant att se nu i bakvattnet av att den här extra kapaciteten släpps upp i Saudiarabien, hur det påverkar contracting längd. För jag skulle ta givet att man är antagligen lite mer modig som oljebolag vad det gäller att liksom dra ut cykeln något, så kan jag tänka mig att en del kontakt vi kommer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det är en närtid om raten kommer ner, kommer säkert ligga vara lite längre. Och det, ja, det kan bli en intressant dynamik i sig, för det tar ut kapacitet längre fram också ur marknaden.
Ja, exakt. Det, ja, vi får se helt enkelt. Men ja, jag vet inte om vi har så mycket mer att prata om det här just nu. Men vi håller det under lupp helt enkelt. Så får vi se. Jag har inte gjort någonting i aktien. Sitter kvar med alla mina aktier förut. Så ja, inget direkt att rapportera på den fronten. Annars då, har du gjort någonting annat kul senaste veckan? Några nya investeringar? Någonting som du har tittat på?
Nej, jag har köpt lite mer board drilling. Sen jag tog den här veckan har jag inte gjort så mycket annat. Jag har tänkt vara ner en del andra poster för att köpa mer bor baserat på när det gick ner 9-10% igår. Så kände jag att det var lite... jag gillar att gå emot när det blir stora rörelser med blandad framgång. Det gäller att sälja någon gång också.
Annars... Köper den och går ner, säljer aldrig.
Det gäller det gäller att ha bra kassaflöde med andra ord.
Varje drawdown blir bara värre och värre.
Nej, men annars, jag har köpt lite mer Chamaron och DNO också. Man gillar ju high risk place vad det gäller olja. Men där vill du också äga, va?
Ja, jag har faktiskt ägat alla tre nu, så det är nog Chamaron, och jag har också köpt GKP i Storbritannien. Så de har ju lite olika inriktning de tre, så det är nog hälften Kurdistan, hälften Nordsjön ungefär. Och sen har vi Chamaron som är Lundinbolaget där man äger enbart i Kurdistan. Man gjorde ett fint förvärv nu tidigare år som ska stängas ganska snart, när man tog över en ägardel i ett fält som man redan var aktiva inom, som man fick gratis. Ja, man tar över vissa risker och det är lite networking capital grejer som man får tänka på, men det där det är ett fält som borde, ja, man fick en ägarandel gratis som kanske gör 25-30 miljoner dollar free cash flow per år. Så det är ett, ser rätt klockrent ut. Och sen GKP då, de är olikt Chamaran. Så Chamaran har ju en obligation utstående. Jag tror att det är väl 200 miljoner dollar då, mot ett market cap på, ja, man kan market cap på 1,2 miljarder SEK kanske. Så bonden är större då än vad en dubbelt så stor som market cap ungefär. Så det ger ju en bra torque, men bolaget kommer ju tjäna mer än sitt börsvärde i kassaflöde om pipen öppnar här. Och man visade ju nu i Q4 att man tjänar redan pengar. Så även om pipen är stängd och man måste sälja via lokala spelare där man får ungefär hälften av det internationella oljepriset, så tjänar man ändå pengar, och man kan betala tillbaka på bonden, man kan göra amorteringarna, man kan betala räntorna. Och jag tror att, ja, kommer pipen upp nu, så kan du köra och göra tre gånger, fyra gånger kanske till och med, om det flyger på ordentligt. Och sen GKP då, de är också en operatör nere i Kurdistan. Där har vi ett bolag som inte har någon skuld på balansräkningen egentligen. Så den är väl någon form av lite lägre risk än Chamaran, skulle man kunna säga.
Men
brittiskt bolag.
Kanske ska köra en djupdykning i de bolagen någon gång nästa veckorna. För det har ju varit positivt nyhetsflöde konsekvent, som pekar på att det finns en hel del intresse kring upp den här pipelinen, men det känns ju som att det har eskalerat något i närtid, och det är diverse diskussioner med fokus på att få igång oljeexporten från Kurdistan, både på lokal och regional nivå, men även med amerikanerna involverade, och en del statsbesök och dylikt som verkar indikera att det finns en del liksom tidpunkter när en sådan nyhet skulle kunna passa bra att annonsas, om det nu ligger i korten.
Ja, vi får se om det kommer något här de kommande månaderna. Men Chamaran har väl varit lite piggare de senaste tiden, men ingen av aktierna har egentligen dragit så där jättemycket. Oljepriset har ju också gått upp under den här tiden ganska starkt. Så jag skulle inte säga att det har satt sig något i priset egentligen, utan det är nog bara en oljeprisökning som har fått aktierna gå upp. Utan jag tror att det har varit så många falska starter på detta senaste året, så man märker att andra investerare är ganska trött på det. Själv har man ju bara kommit in den senaste månaden, så för en egen del så är det ju att man är inte överdrivet trött mentalt liksom. Men man märker ju att många andra är det.
Och det har man ju varit själv i andra case, så man kan ju sympatisera med de gubbarna.
Ja, men exakt, det känns som det är många som har varit med längre, och framförallt Chamaran då, som har varit, folk har suttit med många, många, många år. Och bolaget har ju förbättrats liksom, det har blivit bättre och bättre, men det har ju varit externa faktorer. Men om inte det öppnar här, så ja, då tror jag att det blir en position som man kanske inte håller kvar vid. Sen ska man ha med sig också att det här kontraktet då mellan partnerna där nere, så Bagdad och Turkiet och även i Kurdistan då, kontraktet då som tillhandahåller för pipelinen, att det ska delas på profiterna, det går ju ut om 2 år. Så DNO sa ju det på sitt senaste konfkål, och jag tror också att GKP har sagt det, att så om det inte sker någonting så kommer pipen öppna inom 2 år. Sen ska man väl ha med sig också att det är inte direkt i Sverige som det här görs. Så det kan finnas andra faktorer som spelar in. Och även vad ett kontrakt säger kanske inte alltid betyder så mycket. Men vi får se. Det är väl mer av en special situations. Det har varit, det är väl en av de större positionerna. Jag fortsätter köpa lite mer ut efter vi har gått. Så vi får se var det landar. Men förhoppningsvis får vi en öppning. Pipen bonkar vi på, gör vi några 100%. Sen kör vi in skiten i borren. Så tar vi nästa inflection point där. Och sen köper vi kassa eller borr. Kan vi köpa en...
Köpa en egen rigg, eller?
Köpa en gammal rigg. Köpa någon scrappad rigg från Shelf. Så får vi ta dit någon inredningsexpert som kan se till att vi får ett gott levande. Så blir det havsnära, bra utsikt. Riktigt fint.
Kan jag ställa äggen i typ Stockholms skärgård, för den är så jävla ful ändå, så den kommer inte störa bilden där riktigt.
Ja, men de har så jävla äckligt vatten där.
Då kan de ha en pool på äggen. Men det är lite kul faktiskt att vi kom på den här geniala idén att starta en podd som vi har snackat om ett tag. Att vi lyckas starta den och att den sammanfaller med typ vårt sämsta kvartal vad det gäller return. Sen, ja, jag vet inte...
Mars 2020 var inte så jävla kul heller.
Nej, då var man ju köpa
så bort. Det var nog Q1 2020. Så det är bäst, sämst på 4 år skulle jag tro, kanske. Ja.
Men tekniska analysen på det är väl att då ska vi bara ta oss igenom det här kvartalet. Sen kommer det bli 800% upp igen.
Kvartalet är slut nu. Aha. Så det är, vi är ju på Q2 nu.
Nu kan det bli åka av, tror jag.
Ja, exakt. Men vi får... Ja, nej, det har ju inte varit sån jättekul start på året. Men så är det ibland. Lite bolla, har ingen dött av.
Nej,
men,
du får väl börja med krypto och AI i värsta fall. Liksom hoppa på det tåget.
Stadda någon kryptofond. Jag kan sälja till gamla skånska feta gubbar. Jag såg en grej till. Sachem Head, han snubben som har jobbat för Bill Ackman, har ju gått in och kört aktivist nu i Delivery Hero. Fonden är väl till 40 miljarder SEK, så 3,6 miljarder dollar. De har plockat en över 3% tror jag i Delivery Hero. Och enligt källor då så snackar man om att VD Niklas Östberg kanske kommer få kicken. Så vi får se Prosus eller Naspers eller vad man vill säga, det beror på. De äger 30% tror jag nästan i Delivery Hero. Så de är stora ägare där, så vi får se om Sachem Head kommer komma in och få igenom det de vill göra. Men troligtvis vill de stänga ner typ spanska grejer, de, liksom Glovo som man köpte. Vi pratat om det här tidigare, ni kan gå tillbaka till Food Delivery-avsnittet och lyssna om ni känner för det. Men man köpte ju då den här plattformen Glovo som är i framförallt och södra Europa och även Latinamerika. De har ju problem med arbetslagstiftningen i Spanien, och det hotas ju om ganska stora böter om flera hundra miljoner euro. Samtidigt som man har extremt hög konkurrens nu i Sydostasien. Så då har Coupang, det är en spelare, och sen har du Grab också. Grab är också noterat. Och de har, det är det som en Uber fast i Sydostasien. Så de har både rides och även food. De verkar ha, jag har hört från källor i Thailand att de har börjat att köra på hårdare och hårdare med marknadsföring igen. Och Delivery Hero har ju sitt brand där borta som heter Food Panda. Och jag var ju i Thailand över jul här, och då man ser ju inte, alltså Foodpanda är ju, jag vet inte, det känns som det som ingen använder. Jag fick ju uppfattningen av att alla använder Grab egentligen. Så även om det inte visar, det finns inte chans att tro att de kommer kunna konkurrera. Och de har ju en konkurrensnackdel, helt klart. För rides, eller de när man kör med bilar istället för, eller när man kör taxiverksamheten. Tuk-tuk, taxiverksamhet, skoter. Jag körde en sån där skoter. Jag gjorde det när jag var i Thailand. Att man hoppar på en skoter istället. Det är fan livsfarligt. Kör man runt i Thailand. Bangkok. Exakt, Bangkok-trafiken. Ändrar på lite drum and bass i lurarna. Lite halvlullig. Så flyger man fram mellan bilarna. Nej, men det... Så jag tror att de har ju... Det är lättare att tjäna pengar på taxiverksamheten än vad det är på mat. Vi gick igenom det lite grann, men i mat så har du ju en tredje part som måste få betalt också, och det är ju restaurangen. Nu är det bara liksom föraren och plattformen som behöver få betalt, vilket gör att det blir betydligt lättare. Det är ett problem mindre man måste ha att göra med, plus att varan du säljer är egentligen bara tid, och du behöver lite bensin för att köra bilen eller ladda den, vad du ska göra. Men för mat så behöver du ju faktiskt laga maten, och det är en mer komplicerad process. Det kräver en högre prispunkt för att alla ska i värdekedjan ska kunna tjäna pengar. Så vi får se. Jag tror att det kommer nog, det behövs omskakning i den branschen. Det behövs någon som kommer in och säger att okej, varför är ni verksamma i de här länderna? Ni förlorar ju pengar här. Stäng ner skiten. Och så rannsakar man ner det och så strippar man ner allting till en lönsam bas. Och Delivery har ju spenderat enorma mängder pengar de senaste åren på helt absurda initiativ. Det här när man startade sina D-marts som är då, ja, jag vet inte om det känns. Jag vet inte om ni har det i Sverige, men typ Gorillas och Getir och de här som Quick Grocery
man har Delivery. Gjort något liknande. Jag tror både Foodora gjorde något som är Delivery och sen var det en lokal startup som liksom, jag vet, typ en kvarts miljard tror jag liksom inom 6 veckor från att ha startat. Men de har ju konkat, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men de konkade rätt fort det gänget. Det var ju typ såhär, beställ Giflar och en Pepsi Max och du får leverans inom 30 minuter och det är gratis och du får en kupong så du får, ja, vi ger dig 100 spänn i handen när vi lämnar det typ. Så det gick ju rätt fort att bränna på pengarna.
Ja men exakt, så det är de här grejerna och det har ju varit, det där har ju varit extremt typ i New York och London och sådär. Det har ju funnits 6-7 olika aktörer tror jag som alla har gett bort extremt mycket värdet. Och det är, ja, det är ju pensionskapitalet at work. Det är ju professionella investeringsorganisationer som ja, vilka är det? AMF Pension, Alecta, de kör ju in pengar i liksom venture capital. De pengarna slussas sen in i startups för att bygga de nya ekonomierna och då kommer det tillbaka till oss. Så ja, om ni tycker att det blir dålig avkastning på pensionskapitalet så kan ni i alla fall försöka suga ut lite vouchers så ni får Giflar och Pepsi.
Mm. Nej, men det gäller ju exponering mot framtiden. Men man kanske ska i alla fall välja någon framtid som har en bärkraftig affärsmodell.
Nej, men det var ju bra under corona. Då satt ju alla hemma och man hade inte så mycket annat för sig. Men ja, nu är frågan om man åker hem från jobbet eller går förbi en butik när man går hem så kan man, är det lättare att gå in där än att beställa det hem.
Jag snackade med någon gubbe som satte det i system här. Jag tror att han beställde typ istället för att gå till lokala ICA så beställde han från dem. Och fick typ leverans över halva stan. Och så gjorde han nya profiler hela tiden. Så han beställde typ, kom inte ihåg vad det var. Det var typ kyckling, bröstfilé eller sånt. Beställde typ ett eller två kilo i taget. Så att han fick hela täckt av voucher. Så hade han typ täckt sin kycklingkonsumtion sen i 2 månader.
Alltså du känner en snubbe som har gjort det här. Så bara hände att han beställde kycklinglårfilé. Okay.
Ingen namn nämnde, men jag vet inte.
Det låter ju som att det kan man bygga det, i alla fall. Ja,
så kan det vara. Men vad, ja. Sista avslutande poäng kanske bara lite som du snackade om i senaste avsnittet just om inflationen och det man hör från bostadsmarknaden både i Göteborg men på väg till Stockholm är väl att det verkar vara lite hetare tag ännu att många har redan diskonterat in typ 4-8 sänkningar i år och så är det väl, det ser ju på aktiemarknaden också och det ser ju det globalt, men lite på samma sätt som när inflationen tog fart så har vi ju den här frikopplingen mellan oljeprisutvecklingen och inflationen nu och nu har jag bara en kandidatexamen i nationalekonomi så jag är inte jätteduktig på just de här områdena, jag har ingen avancerad akademisk titel, men
du har hund i alla fall.
Ja, ja, olja brukar ju vara, eller just energipriserna brukar ju driva inflationen rätt hårt och vi har ju ändå, nu är vi ju på ett oljepris som är på 90 och jämförelsetalen förra året var ju typ 80, så det här, det känns ju som att du kan lägga lite av sordin på stämningen vad det gäller det stora räntesänkningsbonsanan, alternativt så sänker man ändå bara för att man inte vågar gå emot sitt tidigare narrativ.
Nej, jag tror att det är nog svårt. Ja, energi spelar ju in i allt. Det går in i alla, liksom, alla inputvaror som du har, liksom, transporter, hela biten. Och det gör ju matproduktion dyrare och det gör många delar av samhället extremt mycket dyrare. För allting genom logistikkedjan ska ju fraktas och det behöver man ju kolväten för att göra. Och det är också produktionsprocesser som kräver energi och så vidare och så vidare. Så det kommer ju, ja, det är väl inte helt orimligt att tro att den delen av inflationen. Och som vi nämnde förra gången så den här sticky, vad säger man? Vad säger man i Sverige? Sticky.
Kärninflationen.
kärninflationen. Den har inte kommit ner så mycket. Nu är Sverige annorlunda, men Sverige spelar inte så stor roll. Men Sverige hade ju betydligt högre jämförelsetal.
Det är så jävla FX-drivet här med. Det är ju nackdelen.
Ja, exakt. Så det är mycket importer, mycket matproduktionen importeras ju, i och med att Sverige är jävla kallt. Så det är inget växer ju. Liksom. Så man får importera mycket, och det är därför maten är dyrare. Jag märker ju när man hemma i Sverige för inte så länge sedan att maten är ju lite dyrare än vad den är utomlands. Ja, vi får se vad det tar vägen. Men min gissning är väl att centralbankerna inte höjer för mycket, för att man har ju stora skulder själva som man måste inflatera bort. Det kommer väl. Vi får se vad det tar vägen. Jag tror att bara anledningen att inte räntorna ökar gör väl att folk nu kan budgetera. Förut kunde du inte gå in och bara titta på nyproduktion, eller du kunde inte gå in och kolla på en lägenhet, för ja, när du väl stängde affären så kanske räntorna var 3 när du kollade, och så kanske de skulle vara 5 när du stängde affären. Klart att det funkar inte kalkylen. Så var det lite när vi köpte det, och det var ju ingen som var inbjudade på våra hus. Vi la ju allting under liksom, för att ja, bara liksom det var ingen konkurrens överhuvudtaget, och det var ju ändå in i centrum. Så nu vet väl folk ungefär vad räntorna kommer vara. Man tror att man kommer kunna ta en kort duration på sitt lån, eller korta löptider, och sen omfinansiera längre bort till en lägre ränta. Men det lär ju bli kaos om folk faktiskt gör det till en högre ränta vad de har. Så då blir det tufft. Och det är väl många lån som hela tiden rundar av liksom.
Ja, så. Jag tror snittstocken i Sverige är typ bunden på 3 år. Så jag tror någon gång under nästa år så har typ väldigt mycket av lånestocken har rullat igenom och kommit in i den nya räntemiljön. Ja, det hade varit lite gott om man skickar på en 50 bips till bara för att blåsa ur systemet ordentligt. Bli av med lite leasingbilar och lite topplånade lägenheter.
Men spelar det så stor roll på leasingbilar då? För om räntan är väl redan ganska hög, så säg att du går från du har 7,5% eller vad det nu är liksom, och sen så går du till 8. Jag menar, den procentuella förändringen mellan däremellan är inte jättestor. Det är ju värre om du har ett stort lånebelopp med ett stort nominellt belopp som du sen ökar från 2,5 till 3. Alltså din förändring är ju kalkylen blir mycket, eller i kronor och ören blir mycket större.
När jag tog kontakter skiljer sig åt. Vissa har ju fullt flexibel ränta som indexeras i takt med marknadsräntorna. Så där har väl mycket redan slåtts igenom. Sen är det många som har liksom att du låser in en finansieringskostnad i samband med att du tecknar leasingavtalet. Och sen är det när du ska RFA eller när du ska byta bil, så får du nya priset, och då blir det kanske dubbelt så högt. Jag tror det slår ändå igenom. Det slår inte igenom så aggressivt, liksom några tusen lappar i månaden. Men jag tror när du har effekten på liksom boende och generella cost of living, så blir det väl att folk börjar räkna tusen lappar här och tusen lappar där. Man stoppar ju hellre in dem i shitkurs i oljebranschen än att köra en till någon liten fuel Kia.
Så är det. Du, jag såg en, eller jag hörde en ganska intressant grej. Så en, vad ska man säga, bekant, en vän till min flickvän, hon sa att hon jobbar i en butik i London där de säljer, ja men det är en lyxbutik, jag kommer inte ihåg vilket varumärke det är, men så hon jobbar där. De hade inte sålt en enda grej på 2 veckor, så att det var helt dött. Och då är vi, snackar vi typ Mayfair location.
Kan det inte vara 11 mars då?
Nej, jag tror inte det. Nej, men det verkar ju, det var i alla fall vad jag hörde. Så jag tror att många av de här lyxvarumärkena som kanske inte har den starkaste attraktionen kan nog få det ganska, ganska tufft, verkar det som.
När man ser det, eller man har sett det även på typ klockmarknaden, har ju speciellt andrahandsmarknaden kommit ner extremt från covid-nivåer, och det känns väl som det kan finnas mer nedrusning där att hämta.
Ja, så är det. Men det, jag tror vi kanske kunde göra, det hade varit intressant att göra någon deep dive där på några bolag. Det finns ju ett par intressanta bolag i sektorn. Vi kanske skulle kunna kolla lite på de olika.
Vi kan ju, jag tror både kurderna som vi snackade om innan kan vara något närmsta veckorna. Lyxbolagen kan vara något annat. Och sen kan vi såklart, vi är öppna för om någon har någon golden idé på någon sektor vi ska kika på, så kan vi lägga lite tid på det. Jag är ju ledare från jobbet nu, så vi båda är ju fulltidsinvesterare, så vi är alltid värda.
Det är så gött. Det är så gött. Men du, jag tror vi ska... Okej, men om någon har något förslag på någon industri vi ska gå igenom, så hör av er. Jag vet att en del skriker efter stripklubbar. Vi kommer gå igenom stripklubbar. Jag har manuset färdigskrivet, så det där kommer komma de kommande veckorna. Har ni något annat som ni vill lyssna på, hör av er. Vi har en mailadress, men lättast är vi på Twitter kanske. Ja. Så bara skriva det.
Det var väl
det är några av er där, det är Generates som skriver rätt ofta till mig, så ser ju det, ursäkta om jag inte svarar alltid direkt, men det finns ett gäng av er som skriver ganska frekvent, så får jag gärna ge lite input om ni vill.
Och just på stripklubbarna så är det väl att vi har sitevisits bokade och vi har inte kunnat få igenom AES-schemat än, så det är ju det som har hållit oss tillbaka lite. Hoppas inte frugan lyssnar på podden, men förlåt.
Svensexa i pris. All right, jag tror vi stänger igen butiken idag. Vi tänkte köra lite kortare avsnitt. Det blev inget kortare avsnitt, men 48 minuter ser jag. Så ja, ni får en trevlig helg. Och ja.
Nu korkar vi upp.
Ja, just det. Vi har ingen rådgivning eller rekommendationer på den här.
Nej.
Så
gör din egna del
analys och size accordingly. Ja. Ha det gött, gubbar.
Ha det gött. Skål. Hej, hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.